Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Hej, det är alldeles strax dags för ett nytt avsnitt av podden Snutsnack. Och jag som håller i den heter som vanligt Hasse Brontén. Idag heter min gäst Peter och han jobbar i Örebro. Jag skulle rikta ett stort tack till dig som interagerar med oss på Snutsnack. Det kan man göra via sidan på Facebook till exempel. Tack för alla tips, alla snälla ord och fortsätt gärna att sprida Snutsnack om du gillar podden så vi får fler lyssnare. Det gör mig ju synnerligen glad. Så in och gilla oss på Facebook. Mig hittar du på sociala medier under mitt namn Hasse Brontén. Men nu, vad du än gör och var du än befinner dig, var riktigt försiktig där ute och ha en trevlig lyssning. 13:10 Ja, jag säger varmt välkommen till Snutsnack, Peter.
Ja, tack så mycket.
Vi har ju hunnit lära känna varandra lite under dagen. Vi har varit och käkat, vi har varit lite på ett event sådär. Men jag befinner mig nu alltså i Örebro.
Yes.
Och där du är polis. Men jag vet att du har inte alltid varit polis i Örebro. Berätta, varför, hur kommer det sig att du blev polis till en början?
Ja, det var nog så att jag hade ett antal alternativ kan man säga när jag växte upp och man gick i skolan. Och, ja, ända fram till, vi säger det var före högstadiet, då ville väl alla bli. Man hade väl det drömmen eller var polis eller någon annan typ av blåljusyrke, det var ju brandman eller med för den delen pilot vet jag, många ville ju bli så. Men sen efterhand så, ja, det där utvecklades väl mer och mer, men man kan säga att jag var väl inte säker på vad jag ville bli överhuvudtaget, åtminstone inte när jag var gick i högstadiet när man började närma sig gymnasiet.
Okay.
Utan där hade det väl mer då kan man säga i slutet på eller i högstadiet där, då var det väl framförallt tre yrken som hade utkristalliserat sig som är väl lite, vad ska man säga, kanske lite, står i lite kontrast till varandra.
Ja, okej, vad var det?
Det var ju polis då, den fanns ju alltid med naturligtvis. Och sen kom det ju in den här funderingen till att bli kock. Kock då, för
ja,
mat.
Det har blivit ett väldigt trendigt yrke nu.
Exakt. Ja. Och det är av någon anledning, det kan jag faktiskt inte svara på varför, men jag vet att jag var väldigt inne på det. Mm. Och prata mycket om det, att jag ville bli kock, laga mat och så där. Kanske jobba på restaurang och så.
Just det.
Och sen som var det då ett tredje yrke som jag mer och mer började på att fundera över då. Framförallt kommer jag ihåg i sjuan, när man gick i högstadiet. Och det var då lite udda, om man ska titta på de andra kanske då. Det var ju lekskolelärare, eller fröken som det hette då.
Jaha, i förskolan alltså?
Exakt. Och det var ju väldigt konstigt och det där har jag tänkt på efterhand. Va? Hur det kom sig riktigt för att det fanns ju egentligen inga, inte som jag vet i alla fall, som jag kände till då, någon manliga.
Nej,
det var ju tjejer eller kvinnor.
Mm. Hur kom det sig att du var intresserad av det? Att du...
Ja, jag vet inte, men det var väl, jag har ju alltid tyckt om barn och sådär och lekt och jag vet inte, jag tyckte det där verkar väldigt intressant. Och... Mm.
Vad sa omgivningen då när du ville bli...
Ja, det var, jo men det vet jag när vi diskuterade det här. Det var ju killkompisar och de började titta lite snett på henne. Så jag funderade, de började fundera lite, vad fasiken, det såg jag, eller det reflekterade jag över att de, ja, det var väl ingen direkt som sa något rakt ut att det var väl, Men man såg att de funderade ju.
Ja. Men det blev aldrig det?
Nej, nej. Ja. Utan enda jag kom närmast där, det var ju det då att jag, när man kom i sjuan, när man kom dit här under högstadiet där, då skulle man ju ut och prya, som det heter då. Prada, praktisk cirkus. Och det man fick ju under ett antal veckor då praktisera, jobba då på ett yrke.
Just det.
Och då vet jag ju att väldigt många av mina kompisar och de andra, det var ju, brandkåren fick de ju komma till och kommun och ena med det tredje. Var. Mm. Men jag tog ju då och funderade då, eller tog och föreslog då att jag ville prya på lekskolan, och det fick jag ju då.
Hur var det då?
Ja, jag tyckte det var jätteroligt.
Men jag tänker på, det blev ändå att du sökte på till polisskolan. Hade du några i din omgivning som jobbade som polis, eller hade du fått några inputs av någon annan som...
Nej, jag har inte haft någonting i släkten. I senare år, betydligt senare, har jag fått reda på att min far, som nu naturligtvis, han lever ju inte då, men min far sökte till polisskolan.
Men kom inte in då?
På 50, jo, jag är lite osäker på det där, men han sökte, och sen tror jag att, jag tror inte att det var att han inte kom in, utan jag tror att han valde något annat istället, men att han var med och sökte och grejer.
Okay.
Och det var ju på den tiden, nu kanske vi pratar 50-tal.
Men var i Sverige befinner vi oss nu?
I Dalarna.
I Dalarna. Var är Dalarna då?
Jag är född och uppvuxen i Hedemora, i södra delen.
Men okej, men då slänger du, blir det i alla fall att du sökte polisskola, och då fanns det väl bara en skola i Sverige, va?
Ja. Ja. Det fanns ju Sörentorp, ja. Det var ju, om man säger polisen. Sen hade man ju en för vidareutbildningen i Solna.
Just det.
Solnaskolan. För där kom jag ihåg, när man gick på Sörentorp, så hade vi såna här praktiska övningar. Mm. Hade vi i anslutning till Solnaskolan där. Bland annat kom jag ihåg, vi gick och fotpatrullera och gick och skrev minnesanteckningar om gropar i vägbanan och sånt.
Ja, just det.
Jo, precis. För då hade vi vissa lektioner där vi skulle lära oss att skriva minnesanteckningar. Okay. Och det var ju allsköns saker man skrev minnesanteckningar om. Bland annat var det ju då farliga grova på potthål och sånt. Det skrev man i särskild ordning, en minnesanteckning, och lämnade in.
Tror du någon polis som skriver om gropar i...
Nej, jag tror inte det.
Hur var skolan då?
Jag tyckte den var ganska bra faktiskt. För att... Det har jag ju förstått, eftersom jag har barn nu som har gått i polisskolan, två barn, och jag har en svärson som har gått på senare tid, om vi säger så då, från, vi säger 2000 och framåt. Mm. Och jag har ju förstått att det upplägg som är nu är väldigt mycket, mycket grupparbeten, mycket, och det är mera block, det är väldigt, om man säger, om man använder dem, tycker jag, det är lärarlöst i stor utsträckning. Man har block att förhålla sig till. Man får arbetsuppgifter man ska lösa, och kanske oftast i grupp och så vidare.
Mm, just det. Men så var det inte på din tid.
Nej, då var det mera åt det katederundervisningshållet. Det.
Ja.
Och jag tycker ju, när jag berättar, som jag sa, både min dotter och min son och min svärson är poliser idag. Och när jag berättar hur utbildningen var då, med det här med lärare, vi hade schemalagt, eller som gick i, vi hade ett fast schema precis som vilken skola som helst.
Just det.
Varje tisdag förmiddag till exempel, då var det KPU till exempel, kriminalpolisutredningsverksamhet. Då skrev man förhör, man skrev beslagsprotokoll, man fick sätta upp, vad heter det, FU-protokoll. Det var varje tisdag hela tiden, va? Till exempel.
Ja, just det.
Och varje onsdag eftermiddag, ja, då var det KPU. Teknik. Va? Sen var det skrivmaskin, sen var det svenska, sen var det psykologi.
Uh-huh.
Och det här rullade ju runt, vilket gjorde att du hade möjlighet, du hade en lärare där. Alla kunde ställa frågor man inte förstod, man fick svar.
Mm.
Och så vidare. Va? Det jag har förstått nu är väl att det är lite svårt med det där. Va? Kanske att många kan gömma sig bakom en grupp.
Okay.
Och lösa problem. Men kanske själva individuellt inte har riktigt förstått.
Just det. Hur ställde du till när dina barn sa att de ville börja jobba som poliser?
Ja. När min son, jag vet inte om det har med, det har väl inte med några fördomar att göra överhuvudtaget. Men av någon anledning så, jag sa väl inte att jag inte tyckte att han skulle bli polis, utan snarare tyckte jag väl att det var väl ett bra yrke så, för jag har ju haft väldigt mycket roligt. Mm. Och framförallt att man har kunnat ha många grenar och verksamheter att välja mellan.
Fick du många frågor av honom? Eller liksom,
ja, det gjorde vi. Eller fick jag ju då. Ja. Och sen har han ju själv sagt att han hade väl lite mycket kunskaper eftersom han har växt upp med mig. Mm. Jag har varit hundförare, jag har varit med. Han har ju växt upp med mig som polis. Mm. Och mamman då, som jag är skild från nu, hon jobbar ju också inom polisen.
Okay.
Så han kände ju till det där själva, var ju van och förstod ju det här i familjen. Så han har varit med där när man inte har kunnat...
Och kanske just det här att liksom, polis är ett yrke som en, citat, vanlig person har, till exempel pappa.
Mm.
Att inte det är någonting fjärran som man inte vet riktigt vad det är.
Exakt, och framförallt så har ju han, det har jag ju själv sagt också, det har jag ju märkt att på grund av det så har ju inte han haft någon slags, om man ska uttrycka det, någon slags polisromantisk tänk kring yrket. Va? Utan det, precis som du sa, det har varit ganska handfast. Det här yrket har pappa haft och det här har han levt i. Han har vetat det. Nej, men nu måste jag jobba till exempel på helger. Och ibland när vi har varit ute, jag vet när vi har spanat, när vi har åkt så har vi fått tag i en runda. Han har förstått varför. Nej, men jag får inte hem för. Nej, men jag ska åka bara förbi och kolla här lite på parkering. Och sen har han ju förstått efter vad det var.
Ja, just det.
Så han har ju...
Men du avrådde honom inte?
Nej, nej, nej. Absolut inte.
Nej.
Men min dotter försökte jag avråda.
Jaha, varför då?
Men ja, men det berodde inte på några förutfattade mer eller någon uppfattning om att tjejer eller kvinnor inte ska vara poliser. Tvärtom, för det tycker jag ju. De är ju inga sämre poliser än män.
Nej.
Utan det var väl snarare att hon hade ju då, när hon bestämde sig för och söka till polisskolan.
Mm.
Då hade hon 2 år tidigare gått ut och fått examen från GH här i Örebro. Alltså hon studerade nästan 5 år på universitetet till idrottslärare.
Just.
Ämneslärare i historia och någon specialpedagogutbildning.
Ah, okej, okay. Så du tyckte att hon kanske slängde bort
exakt, lite va? Men sen förstod jag. Hon förklarade för mig och då fick jag väl lite ha upplevelse. Men till början då tyckte jag, men du, och det här med studielån, hon hade gått, hon hade... Hon fick ett fast jobb här på en skola som idrottslärare och alltihop. Det var väl närmast det som gjorde att jag avbrådde henne. Jag tyckte inte alls om det där.
Mm. Men, hon skulle börja plugga igen.
Då. Exakt. Ja. Och det problemet bland annat, det var med studielån till exempel.
Mm.
Hon har ju nästan gått till botten. Hon har ju redan studerat 5 år på universitetet.
Nästa.
Och sen ges in då på polishögskolan igen. Då. Men... Sen förklarade hon det och då förstod jag ju lite vad hon menar och det har hon ju rätt i. Att hon hade ju sett vad karriärvägarna var. Hon hade ju hunnit se då på de här 2 åren vad lite begränsade ytor det fanns för läraren att göra karriär, om man säger så.
Mm, ja, men jag förstår.
Hon hade ju sett de här som var kanske 55 år. Närmar sig 60, som har gått där som idrottslärare i 40 år och var lärare. Och hon började ju förstå att det fanns ju i princip enda sätt för att få någon form av förändring eller karriär. Det var ju att bli rektor.
Mm.
Och sen samtidigt då, som hon hade var klar och hade börjat jobba som idrottslärare, då hade ju Kristoffer och min son, han hade ju gått ut och de pratade ju.
Mm, såklart.
Och då fick hon ju upp ögonen för i polisen fanns ju mycket olika saker som helst.
Mm. Hon hade också sett dig då, olika
ja, naturligtvis. Tjänster och så. Och jag var ju hundförare, jag åkte i polisbil, jag var hundförare, jag var spanare. Jag har jobbat på som utredare, vanlig utredare och fäst med narkotikabrott och så vidare. Så hon har ju sett alltså att den här lite mångfacett, det finns ju, det är mångfacetterat.
Många yrken i yrket.
Exakt, och det tilltalar väl henne.
Ja.
Och nu hon har ju också varit intresserad av hundar och så nu har hon ju kommit dit också. Så nu har hon ju, är hon sett 1 år tillbaka hundförare här i Örebro.
Okej. Men när du var färdig som polis då, nu vet jag om att du har varit polis i 43 år, vilket ju är en ansenlig mängd år. Om du tittar tillbaks här, blev de här åren som du hade tänkt när du kom ut färdig från skolan och sådär? Hur Hur skulle du säga kring det?
Nej, alltså nej, det kan man väl inte säga att det blev som man tänkte då, för när jag gick in så hade man ju, även trots att man var ganska så ganska nyktert på vad det var för någonting man gav sig in i, så hade man väl någonstans något slags polisromantisk tänk. Mm. Och man var väl inte riktigt insatt i den grå vardagen riktigt. Nej. Det ska jag ju inte vilja påstå. Nej. Men i stort sen har det väl utvecklats det där då, att man har, ja, man har tuggat på så att säga i det här yrket. Och sen tror jag att det är en liten generationsfråga det där, att jag har ju tuggat här i 43, och jag tror ju inte alls att, jag tror att en stor övervägande del av de som utbildar sig till poliser idag, de ser sig inte som poliser om 20 år, kan jag aldrig tänka mig.
Är det så?
Jag tror det. Jag tror att de har ett helt annat, ja, det, nej, nu har jag gjort här, nu ger inte det här mig något mer. Nej, nu måste jag prova något annat. För det tycker jag mig redan har sett.
Men när du gick in i yrket var det mer så här, nu, det här, exakt, det här nu har jag valt.
Ja.
För livet.
Mm.
Kommer du också att pensionera som polis?
Ja.
Ja.
Det blir det.
Jag tänkte säga, du har inte så lång tid kvar. Nej. Det låter ju tragiskt att säga så. Men det är klart, man har ett visst antal yrkesår. Och... Mm.
Nej, men jag tror det är en generationsfråga. Jag tror min generation är den sista som har den där så här lite bergfast lojalitet. Att det, ja, i min värld finns det inte att jaha, men nu är jag på det, ja, men det här kanske jag inte håller på, men nu jag kanske provar något annat, utan man är ganska lojal mot professionen och mot det man är i, så att säga.
Mm.
Medan den moderna personen idag, eller ungdomarna idag, de har helt andra infallsvinklar till och en helt annan syn på hur man kombinerar sin fritid, sitt eget jag i förhållande till ett jobb.
Just det. Jag kan tänka mig att det för individen är bättre, men för organisationen är det sämre. Att man inte lyckas behålla då av en eller annan anledning. För det är ju så att poliser slutar, det läser vi om i tidningarna och sådär också. Att många poliser slutar och det är ju ett negativt betyg till myndigheten som inte lyckas hålla dem kvar.
Mm. Men det som är positivt, det är väl att vi får betydligt färre bittra gamla poliser som jag i kåren till slut. De försvinner. Det kommer att ge sig själv. Vi kommer knappt att ha några bittra, trötta poliser.
Det tror vi. Bara glada, positiva, optimistiska.
Ja, och börjar det klicka i den delen, då nej fy fan, då skiter jag. Då kan jag söka jobb där. Eller då slutar jag. Va? Det är det vi ser idag. Så. Jag menar för 30 år sedan, en 30-åring som slutade som polis, han var ju ett unikum. Vad fan är det med den där?
Då var det något fel på honom.
Det var något fel på honom, precis. Nu hör jag, nu ska den sluta. Ja, nu har han fått jobb där, han kommer att sluta på fredag. Jaha, ja, vad är han? Nej, men du, han slutade ju för 3 månader sedan, han jobbar ju där nu. Ja. Jag menar, det förekom ju inte för 30 år sedan.
Nej, det gjorde inte.
Nej, för tusan.
Ja. Vad gör du idag då?
Ja, nu glider jag omkring på region.
Vad innebär det då?
Ja, nu håller jag på en regional utredningsenhet på miljöbrott.
Okej.
Okay. Mm.
Och okej, okay, miljöbrott, intressant. Det har vi inte haft någon gäst som har jobbat med.
Nej.
Vad kan du ha för ärenden på dina bord? Eller på dina, det vill säga, ja, på ditt bord heter det.
Allt ifrån, jag kan säga, det jag håller på med nu. Det är ett ärende som har otroligt hög prioritet faktiskt.
Okay.
Det är en som har skjutit en varg i Dalarna. Olovligt.
Okay.
Det
går under miljö. Mm. Alltså
Och i den typen av brott så jobbar vi, om man säger generellt, och nu pratar jag inte om det specifika. Nu har vi ett sånt som jag handlägger för, som jag jobbar med, men även i sådana brott så använder vi oss av både hemliga tvångsmedel och annat.
Just det.
Precis som vilket grovt. Och vi har lite symbios med NOA. Och...
Man blir nyfiken hur man hittar en misstänkt i en skjutet varje case.
Mm. Men det finns medel för det.
Ja, det är så. Du vill inte avslöja det.
Nej.
Okej, det är ett intressant ärende som man inte hörs ofta. Men vad ligger det mer på er miljöbrott? Jag tänker att någon har släppt ut olja i sjön.
Ja, eller? Det finns också.
Något sånt?
Det finns också. Olovlig vattenverksamhet eller du har några dumpningar och grejer. Och framförallt det vi har också, det är ju alla dödsfallerna. Utredningar på de här dödsfallerna på arbetsplatser.
Okej.
När folk blir hjärtklämda och överkörda. Och avlider.
Arbetsplatsolyckor.
Arbetsplatsolyckor. Alltså.
För det dör ju ett x antal människor per år just på sina arbetsplatser. Mm. Det är inte poliser som oftast, utan det är folk som knegare som blir klämda.
Byggnadsarbetare är väldigt utsatta. Ja. Bland annat.
Trots att vi i Sverige har väldigt mycket alltså restriktioner och lagstiftning kring säkerhetsselar. Och
exakt.
Ändå så förolyckas folk.
Ja, och det är ju ganska intressant att se i den här typen av ärenden hur påfallande ofta det är att arbetsgivaren har gjort allt de kan. De har lagt ner hundratusentals, kanske miljon på säkerhetsanordningar, maskiner, instruktioner, såna här automatiska avstängningar och allt för att inte en arbetare ska bli skadad vid till exempel en maskin.
Mm.
Hantering av kanske något godsig grejer kring en maskin.
Mm.
Och ändå så händer det. Och påfallande ofta så är det att arbetaren själv, ja men jag vill gå en genväg, att jag gick förbi där, jag kröp under där, för det tar så lång tid om den slår av, om jag ska använda skyddsgrejerna. Alltså det påfallande ofta är det de själva av egna medvetna var som försöker runda säkerhet. Och det är ju lite suspekt, man funderar ju hur de tänker.
Mm.
Men så är det.
De mänskliga hjärnan som ställer till det.
Ja, de vill runda, gå genvägar, de tycker det går för sakta, de vill ha det snurr. De vill inte att maskinen ska stängas av när man ska gå in i de här valsarna och rätta till, va? Utan det går, men de kan snurra i alla fall och jag kan få bort det där ändå, va? Ja, och så vips så går det 10 gånger. Sen elfte gången är de där, åker hela armen in. Det är påfallande ofta som jag reagerar på.
Och vad är syftet med eran utredning då? Är det se till att inte se till så att det inte är ett brott begånget då, eller?
Ja, exakt.
Eller ska man utreda det ändå?
Ja, det,
jag trodde inte det låg på polisen.
Jo, helt kort så. Jo, nej, så att det vi utreder är, man kan säga, symbios med, eller i vart fall nära samarbete med Arbetsmiljöverket. De,
ja, just
det. De kommer ju alltid ut på såna här, också på platserna.
Mm.
Och sen kan man väl säga lite förenklat, så går det ju till på det viset då att Arbetsmiljöverket, de kör sitt race.
Mm.
Och sen polisen kör sitt. Och polisens, kan man väl säga, huvuduppgift i den delen på en arbetsplatsolycka, det är att se om det finns, vad ska man säga, saker som pekar på att arbetsgivaren har brustit i sina åtaganden gentemot arbetsmiljöbrott, så att säga.
Just det,
och det kan du bara pådyvla en arbetstagare, så att säga. Du kan ju inte pådyvla en arbetare ett arbetsmiljöbrott i den bemärkelsen.
Okay.
Och det är det vi ska se. Har en arbetsgivare brustit här? Har han underlåtit att till exempel se till att inte de och de säkerhetsföreskrifterna kan uppfyllas, eller att har de inte sett till att ordna skydd för de här grejerna?
Mm.
Vi löser det, Martin.
Jo, men vi måste välja. Vi kan inte fixa allt på en gång.
Det är jag helt med på.
Är du?
Ja, och jag har gjort en lista med de 3 viktigaste grejerna vi behöver åtgärda. Allt annat kan vänta.
3 grejer? Okej, jag får se. Huset, bil, trädgård. Seriöst?
Förlåt, men du skulle bara se din min.
Ja, när du bestämt var du vill börja så finns lösningen på Biltema. Till rätt pris. Vi ses.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap.
Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Är vi utreder så att säga.
Mm, okej, okay, jag fattar. Jag brukar alltid be min gäst ta med sig en historia som på ett sätt har påverkat, som ligger kvar i minnet. Och jag vet att du har sagt innan här att du har fått flera sådana historier, men vad tänker du kring vilken du skulle vilja berätta?
Jo, det är en händelse. Det är ett mord. Det var mitt första mord som jag var med och utredde, kan man säga. 1991. Och det utspelade sig uppe i Dalarna då. I Avesta.
Mm.
Och det var så att det var en kvinna som blev brutalt mördad av sitt ex, kan man säga.
Mm.
Och det här paret då, de hade 5 barn. Det yngsta barnet var 2 år och den äldsta var 13. Och
du var jobbade som utredare då?
Ja, exakt. Jag hade precis det var 91, så jag hade ju precis på 80-talet var jag ju hundförare.
Mm.
Så jag hade slutat med min hund där. Han dog ju där runt, var ju nästan 10 då, runt 89-90 där. Och då gick jag in på krim, som det hette då, och hamnade då på våldsroten. Och då var det så att den här kvinnan och den här mannen i alla fall, hon hade träffat honom flera år tillbaka då. Han var från Rådås, han hade flyttat hit och hade bosatt sig i Rinkeby. Och de har, som jag sa, fått 5 barn och så vidare. Och det där äktenskapet utvecklade sig på så sätt att han började terrorisera henne. Hon blev slagen inom äktenskapet och misshandlad och både psykiskt och fysiskt. Och hade i princip, kan visa det sig, ett rent helvete. Och det tog ju flera år innan hon kom ut ur det här förhållandet.
Mm.
Och de som hjälpte henne ur det här förhållandet var ju släktingar till henne. Det var en moster bland annat och mosterns man. Så de hjälpte ju till på så sätt att de hjälpte väl till att ordna en lägenhet till henne i Avesta där hon kom ifrån. Hon var ifrån Avesta.
Ah, okay.
Så hon lyckades ju få med sig barnen och fick väl ordnaden om de här 5 barnen då. Det var en ganska stor lägenhet, jag tror de 5 rummare. Och det gjorde ju då att hon kunde ta sig ifrån den här mannen.
Mm.
Han blev kvar i Stockholm i deras lägenhet i Rinkeby och han jobbade som taxichaufför där. Och sen var det så att han fick ju då, hade ju naturligtvis umgängesrätt med barnen. Och det funkar ju till en början ganska bra det där. Och till synes i början började man ju förstå att han kanske insåg att det höll inte att hålla på det här viset. Att han måste visa en annan sida, att de ändå hade barn och hoppas det skulle fungera. Och jag vet ju att till och med så var han med någon gång och satt upp tavlor och så. Det gick alldeles utmärkt.
Okej.
Och hon kände sig verkligen att livet vände där. Och sen var det en helg, då skulle han ha de här 5 barnen. Så han kom upp till Avesta och hämtade dem. Hon hade gjort ordning, barnen med kläder och allting. Och han kom upp och hämtade barnen. Satt kvar nere i bilen och barnen gick ner. Packade in grejerna och tog barnen från Avesta och åkte ner till Rinkeby. Sen av någon anledning, vilket var ju väldigt märkligt, för han skulle ju ha barnen då. Då hade han sett till att han jobbade ju hela helgen. Mm. Så barnen blev lämnade ensamma där på lördagskvällen i lägenheten. Sen var det så att just den helgen då när hon var barnfri, så hade hon en väninna, sen var det mostern och några till. Då hade de ju övertalat henne att följa med ut på Star Hotel i Avesta på dans. För då är dans där ute på krogen helt enkelt.
Ja, okej. Okay.
Och det hade hon ju inte varit på många, många år. Hon hade ju varit helt förbjuden att gå ut överhuvudtaget.
Wow, hon fick inte gå ut och dansa.
Nej, så hon till slut nu då så accepterade, tyckte hon att det där var ju jätteskönt och roligt då att hon kunde föra med dit. Så blev det. Att hon förde med där ut.
Mm.
På lördagskvällen. Sen på söndagen då hade den här mostern och de mer släktingar ringt och sökt henne på förmiddagen och fick inget svar.
Ja,
och då har de blivit oroliga. Så det slutade med att det var en polispatrull som åkte dit. Fick hjälp då med någon vaktmästare där och öppnade dörren. Och då hittade man ju henne i köket. Det var ju den där stor blodpöl på golvet. Allt blod hade ju runnit ut där på golvet. Hon var ju knivhuggen med, jag tror det var över 50, närmare 55 knivhugg vi räknar till. Oj. Varav minst in över 20-tal var ju direkt dödande var för sig. För det var ju ett raseri naturligtvis. Och där är det ju det klassiska oftast att det är någon förfördelad svartsjuka eller annan.
Och det är i det här läget som du får ärendet på ditt bord då? Att man har hittat en mördad kvinna då?
Ja. Och då sätts det upp en organisation på våldsroten. Det är väl andra poliser som deltar där också. Sätts väl ihop en grupp där med någon ledning. Ja. Och misstankarna faller ganska omgående. Det fanns ju vissa skäl till det på mannen då. Vilket gör att han plockas in av Stockholms kollegor som hjälper till där och åker och hämtar honom. Men det var ju inte så där riktigt. Men
han var misstänkt direkt. Ja. Men är det inte så, rätta mig om jag har fel, att väldigt ofta hittar man mördaren i en ganska nära krets till familjen? Alltså. Ja.
Man kunde ju konstatera bland annat att det var, fanns ju inga brytmärken. Skulle hon haft någon med sig? Nej, de hade ju berättat redan att de hade ju lämnat henne själv där och i lägenheten. Anhöriga som var med på ute på kvällen och så. Men i vart fall så plockas ju mannen in där i Stockholm, Rinkeby. Kvar blir barna finns ju i hans lägenhet. Socialen kopplas in och barnen blir direkt placerade då på ett barnhem naturligtvis, vilket är ju bra. Så de finns ju där. Och när vi kör igång då med den här utredningen då, så vi, jag och en annan som var nyligen anställd där, höll jag på att säga, eller hade börjat på roten. Vi får väl någon perifer uppgift så att säga.
Okay.
I det här. Vi hade inte förväntat oss något annat då, men vi fick ju lite mer tung arbetsuppgift tycker jag då. För då kommissarien där, han tyckte ju då att jag och den här andra kollegan då, vi skulle ta hand om barnen och höra dem och försöka höra dem eller prata med dem, få en berättelse kring vad som har hänt där nere.
Hade du någon speciell utbildning i att förhöra barn eller någonting sånt på den tiden då, eller?
Nej, inte någonting.
Du hade aldrig förhört ett barn innan?
Nej, det kan jag nästan säga att jag inte hade. Så det var ju lite, man, det var ju inte som nu då, men det är speciella barnutredare, speciella utbildningar för barn, det fanns ju inte då.
Nej,
utan vi blev väl ganska kliniska. Man var väl lite orolig hur man skulle fixa det där, det vart man ju naturligtvis. Men ganska snart så blev man ganska kliniskt i sitt sätt att tänka. Vi började fundera, vilka kameror ska vi vara med då? För det har man ju sagt att vi skulle ju filma de här samtalen med barnen.
Ja.
Så vi började tänka så då.
Många du tänkte stativ. Mer praktiskt.
Ja, liksom. Praktiskt, precis.
Ska det var ju inte, och ska ha en kamera. Och.
Så det var ju ingen direkt planering med hur ska vi tackla barnen och hur ska vi lägga upp det här. Och, i alla fall inte i första skedet, utan lite bara det när vi satt i bilen och närma oss så. Men först var det i alla fall väldigt praktiska saker. Hur som helst, vi åkte tidigt den där morgonen ner dit. Tror vi åkte vid 6 på morgonen. Så vi var ju där tidigt. Sen tillbringade vi hela dagen på det här barnhemmet med och samtala med de här barna. De yngsta var ju inte, de pratade vi ju inte med, utan de var främst de 3 äldsta och framförallt de 2 äldsta. Och vi åt med dem där och vi fik och vi grejade och så samtalade och så spelade vi in och ställde lite frågor kring det och så vidare. Så vi tyckte väl att vi hade ett professionellt upplägg, vilket jag tror var väl ganska bra.
För att inte ha någon form formell liksom.
Precis. Men precis, men framförallt var det en utav döttrarna där som hon var 12 år. Som var lite speciell och jag pratade mycket med henne och jag la märke till att det var någonting, för vi pratade om vad de hade packat, om pappa hade sagt någonting och hur det hade varit med honom och hur de hade tänkt eller sett och bra, ja det var ju allsköns.
Men förstod de, förlåt att jag bryter, men förstod de vad som hade hänt?
Ja, mamma? Det visste de.
Visste de att mamma var död?
Ja. Och vi förtydligar ju det också, men det fick vi veta att det har ju, hade ju de ju blivit, det hade de talat om för dem.
Ja, så du behövde inte berätta just den biten.
Nej, men vi berättade och vi pratade lite om det också, men de förstod det. Den här 2-åringen och sen tror jag det var Den andra, hon var näster, var väl fyra. De tror jag inte riktigt förstod. De förstod väl i alla fall att det var någon koppling till mamma. Att de förstod nog att det hade hänt mamma någonting, eller att vi var någon form av koppling till mamma. För den här tvååringen vet jag kom fram till mig flera gånger när vi satt och han gjorde grejer och gav och ge mamma. Liksom han gav mig saker då som...
Du skulle ge vidare.
Bland annat skulle jag visa några skor han hade fått där. Kommer jag ihåg. Men hur som helst, det var ju, gå tillbaka till hon, den här dottern då.
Tolvåring.
Nej, hon var inte äldst.
Nej, tolvåring, ja.
Hon var nog näst äldst, tolvåringen.
Ja.
Och då lade jag märke till, det var lite knepigt där. För då hade vi redan med varsja att någon måste ju haft någon nyckel. För hon var väldigt noga med att låsa och så vidare.
Ja, för du sa det fanns inga brytmärken.
Nej, det fanns inga brytmärken, ingenting. Det fanns ingenting som tydde med att hon skulle haft med sig någon hem. För det uteslöt ju de här andra, för hon skulle ju gå och lägga sig, hon var ju trött och hon hade ju inte träffat någon på det viset heller, där de andra vittnade om också även om att de trodde, tyckte att det var väldigt trevligt på den här hotellet då. Så det var ju, sannolikheten var ju otroligt liten då att hon skulle ha släppt in någon och ringt på någon efter.
Just det.
Det var ju ingen hypotes kan jag säga då.
Nej, det var inte det, nej.
Utan här var det frågan, någon måste ju komma in här med någon ny form av nyckel.
Just det.
Och det vet jag. Jag märkte på den här tolvåringen då hur hon betedde sig på ett väldigt konstigt sätt när vi kom in. För vi kom tillbaka igen, vad de tog med sig för grejer. Och om pappa ville att hon skulle ha några särskilda kläder med sig, om hon sa några andra särskilda grejer med sig eller något sånt. Då blev hon väldigt störd. Och började plocka med händerna och titta ner backen och så. För vi hade fått en väldigt bra kontakt. För någonting var det med det där, nedpackningen av grejer och om pappa ville ha med något särskilt. För då hör det till saken att vi visste ju att de var strängeligen förbjudna att lämna ut någon nyckel till pappa. Det har de konkret pratat om mamma.
Okay.
Och det visste de här. Pappan ska inte ha nyckel till mammans bostad.
Just det.
Det var helt uteslutet. Och otroligt viktigt. Och det visste alla. Men det visade sig sen då att den här 12-åriga flickan, hon hade ju, hon var ju pappas flicka kan man säga. Han var ju väldigt snäll mot barnen, så det var han ju. Och hon visade sig ju sen och gjorde ju vad han sa då. Men det handlar, det gick lite före, men det handlar i alla fall om att vi hade de här timmarnas förhör. Åkte hem på kvällen där från Stockholm. Och vi började vi var tvungna att bearbeta det där dagen efter och titta. Och de hade ju berättat en hel del saker i alla fall. Man var ju helt trött. Man blir ju trött av en sån där dag.
Ja,
kom hem till Avesta ganska sent. Och jag gick och la mig där. Så hade jag somnat. Och sen var klockan över 12. 12:15. Då blev jag väckt. Och ringde telefon.
Okay.
Ja, det var ju bara vakna till där och svara. Då var det barnhemsföreståndarinnan som ringde. Och bad om ursäkt då att hon ringde. Men det gick inte för att den här 12-åriga flickan då, hon var så förtvivlad. Hon vägrade lägga sig, hon kunde inte sova. Och hon hade bett om att få ringa upp. Hon ville prata med mig. För då visade det sig att hon hade inte talat sanning åt mig. Hon ville inte ljuga för mig. Hon hade sån ångest för vad det var som hon hade ljugit om.
Okay.
Och då började jag förstå det innan, redan innan jag pratade med henne då på telefonen. Shit, alltså nej, hon har ju gett pappan, hon har ju smugglat ut en nyckel till pappan.
Var det så också?
Ja, det var ju så. Men jag fick ju prata med henne då, hon ville ju prata med mig. Och hon hade ju ångest för det här och hon sa, uttryckte ju det också, att det var hennes fel då, att om det var pappan som hade gjort mamma det här så var det hon som hade gett honom nyckel. Så det förstod jag ju på en gång. Hon hade ju otrolig ångest för det.
Hon kände sig skyldig.
Exakt, hon kände sig skyldig. Hon visste att det var fel. För även den äldsta dottern hade ju också pratat med henne om det där vid tidigare tillfällen, visade sig sen att vi måste se till det, du inte ge, oavsett om han ber om det eller något. Så viktig var den där nyckeln.
Men du fick ju, du måste ha fått en ganska bra kontakt med den här 12-åriga tjejen då, med tanke på att hon ändå ringer upp, ber föreståndarinnan här ringa upp och så.
Ja. Och det slutar ju med då att jag frågade ju då om hon ville att jag skulle komma tillbaka dagen efter. Och att hon ville berätta det här för mig. Då. Hon var ärlig. Hon ville säga det. Hon ville att jag skulle komma dit och vi skulle göra om det här. Och så blev det.
Vi åkte ner igen då?
Ja, istället för att analysera det där nu då, som jag hade planerat då, hemma där, så var det upp tidigt. Så vi åkte 6 på morgonen igen upp. Jag ringde upp den här kollegan och sen blåste vi ner till Stockholm igen. Och hade samtal med hon. Flickan här, 12 år.
Det kanske var trots allt väldigt skönt för henne
ja, att, det var det.
Att få berätta sanningen då, fast jo. Hon visste att hon hade
det var det.
Gjort fel.
Och jag har ju pratat om det här efteråt. Jag har ju träffat henne i Stockholm för ett antal år sedan. Nu är det väl kanske 10 år sedan, tror jag.
Okay.
8-10 år sedan. Hemma hos henne. Hon har ju familj. Så att... Nej, hon tyckte nog det var skönt. Och framförallt när hon förstod ju naturligtvis sen då att hon inte behövde ha någon ångest för det här att ta på sig. Men just i hela det där...
Men det kan man förstå. Alltså. Man kan förstå att man verkligen får det.
Och just det här som du sa, det är någonting som man kommer ihåg. Och det var just när det var så intensivt mitt upp i det där. När hon hade den där ångesten och när hon anklagade sig själv då för att, och förstod kausaliteten. Mm. Alltså hon förstod sammanhanget mellan mordet och hennes, och vad ska jag säga då, brott inom situationstecken, att ge pappan nyckeln som var ju helt förbjudet. Mm.
Varför tror du att det här ärendet, jag tänkte jag ska ställa fler frågor till hur det gick, om han var den skyldiga och om han blev dömd och så vidare. Men innan vi kommer till det, varför tror du att det här ärendet ligger så starkt kvar hos dig?
Ja, det var nog den kontakt jag fick med henne. Och sen var ju det innan i helheten med alla de där barnen. Det går ju så svårt att förklara. Om jag känner också, det har jag också tänkt på, varför det sitter kvar. Och det var den här skaran av 5 barn. Och det här vet jag att jag tänkte. Den yngsta är 2 år. Och den äldsta är 13 och ska fylla 14. De här 5, de hade samma mamma, samma pappa. De är alltså en skara syskon som nu i ett slag blir av. Mamman är död. Och pappan försvinner ju också nu då. Mm. Om man åker in på vägen. De blir alltså föräldralösa. Och har alltså tappat sina båda föräldrar. Man tänker med tillit och så vidare. När de blir varse att det är pappan som har haft ihjäl deras mamma. Så de har förlorat allt. Och det var ju en komponent. När man tänker kring dem, hela den här syskonskaran som står där själva utan föräldrar nu.
Just det.
Och sen specifikt då den här, vad ska man säga, sekvensen i när det gäller den 12-åriga flickan då, som hade lämnat nyckeln till pappan fast hon inte fick.
Just det.
Som gjorde det möjligt för honom att gå in och lägga sig under ett skrivbord och vänta tills de här går hem på natten. Flyger fram och
var det så det hade gått till? Att han hade alltså åkt tillbaka till Östra och gått in i hennes lägenhet och gömt sig? Eller?
Ja, han hade gjort det. Han körde ju taxi som sagt. Och jobbade ju framåt och hade körningar hit och dit. Sen ringde han. Fick inget svar. Och ringde och la på och fick inget svar. Sen ringde han så länge så telefonsvararen gick igång. Och då hade hon då, den här kvinnan, pratat in på svararen att jag kan inte ta ditt samtal nu, någonting i den stilen, utan när någonting får du ringa imorgon, för jag är ute på krogen nu, jag är ute och dansar och jag har inte tid att prata i telefon, utan det får vill du någonting får du ringa imorgon förmiddag. Och då kan man väl säga då, om man ska uttrycka sig som vi brukar göra, att då gick propparna på honom. Och då sitter han och jobbar i taxin. Så han hade en körning till Uppsala med en äldre dam. Och där ringde han igen och lyssnade på samma samtal igen. Då gick sista proppen. Så istället för att vända från Uppsala, vända åter mot Arlanda och ställa sig i taxikön där igen. Så viker han höger och åker ut mot riksväg 70 och vidare upp mot Arlanda. Då har han en åktid på ungefär en och en kvart. Och då åker han hem dit till bostaden. Så han anlände ju vid bostaden. Ungefär, då har ju det slutat på krogen när vi 2, de blev ju kvar i garderoben och pratar med folk. Men vi förhörsmässigt eller utredningsmässigt sen kommer vi fram till att han anländer till hennes bostad ungefär 5-7 minuter innan de kommer hem.
Okay.
För då tar ju hon med sig, då ska de dricka te. Det är mosten, morbror och sen en väninna till henne. Hon tar med dem hem på te. Mm. Så han har ju kommit in där och öppnat med nyckeln. Då är det ju ingen där.
Nej.
Och så vet han ju inte riktigt vad han ska göra. Men han vill ju åt henne där. Och så, men så han står där inne.
Tror du att han hade planerat att döda henne? Alltså,
ja, försökte. Jag var ju försledare på honom där då när han erkände. Men ja, alltså han hade ju lovat det tidigare i om man tittar på historiken med anmälningar som hon hade gjort mot honom då, hur han hade uttryckt sig och han har skrivit brev och ena med det andra, att han lovade ju henne att han skulle döda henne. Och han hade till och med angivit olika alternativ då. Mm. Hugga hjärna eller slängarna från hög höjd eller balkonger. Och. Mm. Så han hade ju, det var ju dokumenterat att han har ju kört dig i den där stilen att trycka ner henne. Ja. Men sen vet jag väl inte, det framgick väl aldrig riktigt om man hade det uppsåtet från början när han åker upp, utan snarare kan det väl vara ett uttryck för någon slags frustration att han ska ha kontroll på henne eller som att skrämma upp henne igen kanske, snarare än att han bestämmer sig för att åka upp och ha hjärna. Utan det blir ju så då att när han finns där inne, då hör han ju hur det smäller till i trapphuset, det är på andra våningen här. Mm. Och så hör han ju rösterna på både, han känner ju både den här mosterns röst och även kvinnans. Då står ju han inne i lägenheten. Och hon har ju folk med sig.
Mm.
Han är ju då i en väldigt prekär situation, kan man minst sagt säga.
Mm, han ska inte vara där nu.
Han ska inte vara där. Och barnen ligger i hans lägenhet i Rinkeby och sover. Så han väljer då att gå in i en av döttrarnas rum där, som han står väl närmast där i hallen, och hon har ett skrivbord där inne, så han går in och kryper under skrivbordet. Mm-hmm. Och lägger sig där, blir väl liggande där rykt en timme, som betalar för dem att dricka lite te och pratar och så vidare. Så han hör ju vad de pratar om, bland annat hur trevligt hon har haft det där, och hon hade dansat med någon kar som hon tyckte var trevlig där, och hon hade inte varit ute, fått lov att vara ute på 5-7 år, och det var ju så skönt nog att kunna träffa folk och så vidare. Det hade han förbjudit henne. Ja. Under alla år.
Ja.
Och sen väljer väninnan och mostern och morbron att åka. De ska ju åka hem. Klockan har väl blivit över 3 nu.
Mm.
Så de ringer efter en taxi och lämnar lägenheten. Så hon låser dörren. De lämnar henne där. Hon går in i sovrummet, tar bort överkastet på sin säng, byter om, sätter på sig en t-shirt, går in i badrummet och tvättar väl av sig där. Och sen medan hon böjer sig fram i tvätt, har hon dörren öppen ute i hallen i badrummet. Så hon står med ryggen emot, och så har hon en stor spegel där och tvättfatet. Så hon tvättar sig och så böjer hon sig fram och borstar tänderna där. Sen när hon är klar så reser hon upp huvudet och ser ju hans spegelbild i spegeln. Då han står bakom hennes.
Vilket mardröms.
Ja. Och det här har han själv berättat. Och vi förstod ju det scenariot. För där inne händer det. För hon har ju tappat tandborsten. Den har ju flygit in i väggen och ramlar bakom toalettstolen. Och lite man ser där. Och det har ju rasat till något. Det är ju där hon blir varse att den som hon är mest rädd för i hela världen står bakom henne som världens Hitchcock-film. Hon ser ansiktet på honom i spegeln.
Vilken rysare.
Ja.
Och sen, vad sker då det här? För det är inte i badrummet hon hittas sen.
Han säger själv i förhör att han ville prata med henne, att han var upprörd, han var förbannad, och han ville bara prata med henne. Så han säger själv att han tar i henne och för ut henne i köket. Och det ser vi också. Han säger att han sätter ner henne i en korgstol, och det är en stor korgstol. Och den har hon ju troligtvis setat i. För den är vält, så hon har vält ur den. Men han har satt ner henne där, och sen har han tagit, för det fattas en kniv. Han har tagit någon sån större kockkniv som fattas.
Okej, hittade ni den?
Nej, han sa själv i förhör att han hade slängt den vid stäket. Och vi var dit, jag bland annat var där, för jag var också med och provkörde de här sträckorna då mellan, för vi räknade ut tider och så.
Ja, just det.
Men jag vet, vi var också förbi och försökte leta och se om det hade lagt släng, han hade slängt den från bron.
Men ni hittade aldrig?
Nej. Vi var där och letade.
Vad hade ni för teknisk bevisning då? Ni hade inte mordvapnet då alltså?
Nej, men däremot så hade vi taxametern.
Okay.
Och den kunde ju utläsas då att det var väldigt knepiga körningar. Han hade ju kört i... Han hade ju, det visade sig att han hade tagit upp kunder och släppt av kunder i 120 km i timmen.
Okay.
Och sen var det, jag kommer ju inte ihåg alla teknikaliteter i det där nu, men man kunde läsa ut ganska mycket ur en taxameter faktiskt, okay. Hur han har rört sig och i förhållande till vad han sa då, plocka kunder och så.
Just det.
Så det gick inte ihop riktigt i hans berättelse, för han nekar ju länge, han nekar ju sten länge.
Och sen gjorde det, och det var du som höll för honom?
Ja, vi hade ju, det var ju två erfarna våldsutredare som hade ju honom i flera dagar. Och det var ju angeläget att få honom att
berätta.
Ja. Så vi kom väl på det där att vi, just med att vi hade pratat med barnen så mycket, och jag hade 12-åringens berättelse och det här, och jag helt enkelt sa att det varit lite okonventionella metoder, kan jag säga det, att, men att vi skulle spela ut barnen mot honom.
Okay.
Och vad barnen hade sagt. Och sen var det ju så att vi föreslog ju det på ett möte, och det var ju också en historia i sig, för det sa ju den andra kollegan, nej men det kan vi väl inte göra. Jo, vi föreslår att vi tar honom. Och så vi föreslog
ni som var nya på roten då?
Ja, så vi föreslog ju det på möte, och det var alldeles tyst där inne. Och då på det mötet satt, var polismästaren med, och så kommissarien på K, och sen var det ju, ja, så var det ju rotelchefen, och så var det tre andra utredare, och de där två försledarna, de var två på honom. Och på det mötet, jag kommer ihåg det där, då sa jag, ja men vi har ett förslag här nu för att få honom att lägga sig här, och vi måste, han måste ju börja berätta. Ja, vad är det då, sa de. Och så, ja, vad menar du? Ja, det sa jag, sa ju rakt ut. Men ja, jag tycker faktiskt vi byter försledare på honom, så sa jag först. Och då kunde man höra en knappnål falla, det var alldeles tyst. Och så var det tyst igen. Det var hela tiden tyst.
Mm.
Och sen sa kommissarien, ja, jävligt bra. Fan att vi inte har tänkt på det. Fan, det lär vi göra.
Mm.
Ja, och vem har du tänkt det då? Ja, det är väl att jag och Pelle tar honom. Som vi har en idé här om barna och spela utan helt enkelt. Och sen kör vi en match med. Ja, det var lite halvsurt bland de här ute. Ja, men vi kan prova med det här. Ja, vi kör det. Så bestämde vi till dagen efter. Och så började de här andra.
Men finns det inte ändå ett taktiskt... Det är väl ändå... Det finns väl en strategisk... det är väl lite strategiskt att byta förhörsledare ibland.
Alltså,
att man kan mattas ut lite grann.
Ja, exakt. Det här var ju inte... bra, kan jag säga. Men jag lärde mig mycket av det där som jag haft nytta av hela livet, hur man, när man förhör folk.
Mm.
Det var ju nämligen så att förhöret skedde inne på mitt tjänsterum.
Mm.
Och sen var biträdande förhörsledare satt på andra sidan skrivbordet.
Mm.
Sen satt vi honom på en stol på gaven, och så låste jag dörren. Och jag låste dörren klockan 20:20 på förmiddagen. Och 16:30 släpade vi ut honom, då fick vi ringa efter en läkare som kom och undersökte honom, för då var han medvetslös.
Mm-hmm.
Och då hade vi trött, han hade inte fått gått ut, och vi hade inte gått ut, vi hade inte ätit, vi hade inte gått på toa. Alltså det där är inte en skolboksexempel i sig, va?
Mm.
Men det blev så att vi var det ut, eller vi sa ju så bara två, att vi kan inte sitta och höra honom om vad han gjorde igår och hur han hade planerat barnen och så. Det var liksom, i alla fall min strategi var det, att välja ut en kort sekvens. En ganska tydlig sekvens när det hände någonting. För han hävdade hela tiden, när vi kom till sekvensen, lämna av tanten i Uppsala, åker ner för backen, och han hade fått beskriva i detalj hur det såg ut. Hon hade betalat med American Express eller vad det var. Hon hade visat något kort. Och han hade mört på mig det. Ja, och sen åkte tillbaka till Uppsala. Eller till Arlanda.
Mm.
Och det där hade han rabblat. Men då tar vi den sekvensen. Sen sitter vi och mar. Tills han trillar av stolen. Vilket han gjorde bokstavligen. Och då var det inte så lång sekvens heller. Och han blev tokigare och tokigare. Ögonen brann ju på han. Hade han haft möjlighet så skulle han ju naturligtvis ha dödat mig i vart fall. Han skrek, han var apgalen. Vi tog om det här hela tiden. Ja, han fick berätta det och så svänger jag vänster och åker till Arlanda. Ja. Sen började jag helt lugnt bara. Nu ska vi ta den här körningen med den här tanten. I den där stilen hade jag. Han blev ju tokig. Jag har ju berättat det här. Mm. Nej, nu tar vi det igen. Och jag tror jag tog om det där. Jag tror det var 8:e, 9:e gången. Hela den sekvensen. Det var då han inte orkade. För vid 7:e då hade han ramlat av stolen. Och då fick han krypa. För då kröp han bokstavligen under skrivbordet. Så fingrarna kom upp vid fönsterbrädan. Och då hade han jätteont i magen. Men då sa vi, då får han ligga där. Och du har inte, nu får sätta dig. Då får du vila om du vill ligga på golvet. Då får du göra det. Ja, då fick han ligga på golvet.
Har du hållit några fler förhör i den här stilen?
Nej. Nej. Aldrig. Men i vart fall, för att göra den historien kort nu då. Uh-huh. Så var ju det ett lyckokast då. I vart fall för att få honom att erkänna. Mm. Han nekade i sten. Och det var ju i den här stilen med att tror att jag skulle döda mina barns mor och du är inte klok, du är ju psykopat och du är psykiskt sjuk, så har jag gjort mig. Ja, men då är det. Och sen lät jag mig inte provoceras, utan jag hade mitt lilla block, stod någon stödanteckningar, naturligtvis något nonchalant. Mm. Och så jag, hörde du, så nämnde jag namnet, den här körningen du sa tidigare här att du hade någon körning med någon dam ifrån, som skulle till Uppsala. Ja, han höll ju på att gå bitar. Ska du ta och berätta om den resan? Förstår du?
I vilket skede?
Ja, 9:e gången. Då sitter han och skakar. Då mår han dåligt. Då är han grå. Ja, då är han inte, då är han inte riktigt med. Ja, han är ju där. Men han håller ju på att svimma. Men sen klarar han ju på sig då. Och jag tänkte jag kan sitta här till 8. Jag kommer sitta här till 9. Jag får pissa en petflaska. Igen. Ja, han får beskriva i detalj och han gör det med staccato. Det var du. Det är staccato i hans svar. Va? Mm. För han inser att han måste svara. För svarar han inte, då blir det ju bara ännu mer tjat. Mm. Och sen gör jag någon konstpaus där. Jaha, då är det klart. Då. Och sen när du åker därifrån. Vad åker du för väg då? Ja, då åker jag ju ner den vägen, säger han. Ja, och jag sitter ju bara och väntar när vi kommer ner till korset där. Så jag sitter ju med mitt block lite nonchalant. Jag tänker, det blir en lång kväll det här med 8. För nu är vi på 8:e gången, bara tänkte jag. Ja, och när vi kommer ner där då, vilket håll svänger du då då? Då sitter han och börjar gunga på stolen. Han gungar och jag tittar. Och då börjar mitt hjärta slå lite. Ja, men hörde du, när du kommer ner där nu, vilket håll svänger du nu? När jag svänger höger, sa han. Och då har han sagt vänster i en vecka. Och vi är 8 gånger nu under det här förhöret. Vad säger du, sa jag. Och mitt hjärta slog. Det var jag tvungen att försöka dölja. Mm. Vilket håll, sa du? Jag svänger höger, sa han. Och sen erkännandet kommer på det viset att jaha, och vad kommer du då när du svänger här? Ja, då åkte jag upp och så åkte jag till Avesta. Jag ringde hela tiden. Och jag ville ju inte att det skulle bli så här. Så jag ville ju bara prata med henne. Och jag ringde och det var den där telefonsvararen, sa. Mm-hmm. Och då var det bara att shit, försöka skriva ner lite snabbt. Vi hade ingen bandspelare ens en gång. Mm. Så blev det. Och då sen Martin naturligtvis, sen kom vi körde lite och då var han så dålig för vi kunde inte höra honom mer då, för då var det bara säkra upp det här han sa då. Och att han berättade om telefonsvararen, för det visste han ju inte om. Det är ingen som har pratat om det, för det stämde ju. Och vad hon sa på telefonsvararen. Och att han kom upp där, att han bara ville prata med henne och att han öppnade med nyckel och det där säkert. Men då var han så dålig också. Så att han då var man ju tvungen att sluta och vi ville ju ut också gå på toa, vi hade inte ätit eller någonting. Och sen var han ju så grå och dålig så vi hade ett sånt där vilrum där inne på utredningsavdelningen, så vi tog ju dit, för då kom ju rotorna, ingen hade ju vågat gått in där, för de hörde ju att det var ju lite högljutt också. Mm. Men vi kallade dit en läkare. Men det var ingen större fara med honom. Men han fick ju be.
Han var utmattad.
Ja, han var totalt ut.
Men vad blev domen?
8 år, av någon anledning.
8 år. Var det i tingsrätten? Och...
Ja, det stod sig nog. Jag kommer inte ihåg om det var överklagat. Det kanske det var, men det var 8 i alla fall. Och sen var det, vet jag väl att man pratade väl om, åklagaren pratade väl om utvisning, och han var ju från Rådos. Mm. Men det gick de inte med på, eftersom man hade ju barn i Sverige.
Så 8 års fängelse då för över 50, ett ganska bestialiskt mord.
Ja, det var riktigt rått.
Jag tycker mig, jag kan visualisera lite det här, att det blir så mycket, alltså det blöder så mycket då, tänker jag, när man blir så liksom perforerad.
Ja, om du tänker, om du har hört ordet excess någon gång, du vet ju vad det betyder, absolut. Så är väl det här excess 3.0 i alla fall.
Man inte kan besinna sig.
Nej, totalt besinningslöst.
Ja, alltså det var ju en oerhört dramatisk historia. Jag kan förstå att den finns kvar i ditt minne också, som ett, nästan det första ärendet du får på våldsroten.
Ja.
Det blir tvära kast här, och jag ska ju faktiskt ha ett tåg också.
Just
jag hoppas att jag hinner det. Men jag tänkte att jag skulle avrunda som jag brukar med kanske något tips på en, en film eller någonting. Jag vet att du inte är någon stor fan av svenska poliser eller någonting, men kanske en bok eller någonting som vi kan slänga några timmar på när vi är lediga eller något sånt där. Vad ska vi göra då? Jag vet ju att du själv kommer ut med en bok förresten.
Ja, exakt.
Men du kanske kan pitcha in den.
Ja.
Vad är det för bok?
Ja, det är en bok, mer en debattbok. Den heter, den kommer ut idag faktiskt, går att förhandsbeställa precis idag också.
Okej. Okay.
Den från ett förlag som Johan Westerholm har, som heter Greycat Publishing.
Och vad heter boken?
Och boken heter Peter Springare Polis, om ett stressat våldsmonopol.
Okej. Okay. Och vad kan vi läsa i denna bok? Du får göra en så kallad hisspitch.
Ja, det finns ju en text på det där. Jo, den kommer att handla om... Bland annat, ja, olika saker, men vad som har påverkat svensk polis och som gör oss så hämmade i vårt sätt att kanske renodla vår profession. Och lite grann om vad ekonomiska administrativa styrsystem inom ramen för New Public Management har gjort i vår organisation.
Okay.
Och vad som då, att jag menar ju att vår profession är kraftigt urvattnad till följd av en ledning då som kommer sig utav den New Public Management-andan, som mera fokuserar på de här styrsystemen då, kontroll, uppföljning, planering, kontroll, möten, massa dokument, styrdokument, policies,
dokument,
policies, ja exakt, som i sig då gör att ledningen och styrningen utav, vi säger polis verksamheten. Mm. Den styrs in i någon slags, ja det finns ett ord för det här, det finns funktionell dumhet, va? Man satsar mer kraft på att, vad ska man säga, utveckla, revidera, uppdatera policies och de här styrsystemen än ägnas åt kärnverksamheten. Alltså kärnverksamheten, den kommer...
Som att fånga bovar till exempel.
Ja, precis. Mm. Fånga bovar, vara ute, trygghet, skapa trygghet på gator och torg. Kunna utreda, satsa på det. Va?
Mm.
Vi har en enorm administrativ bubbla uppbyggd. Då, och vår profession är nere som en liten satellit runt där och inte riktigt vet var den hör hemma.
Mm. Okej då, så istället för att kolla på Beck eller Johan Falk eller någonting annat så rekommenderar du din bok som heter Peter Springare Polis.
Ja, och den går ju förhandsbeställa som sagt.
Men jag lägger upp en länk, jag kan väl få en länk av dig så kan vi lägga upp det på Snutsnacks Facebook-sida i samband med att vi släpper det här avsnittet.
Ja.
Nu måste jag springa
till
tåget.
Ja, jag vet, du måste ju till tåget.
Stort tack Peter
att
jag fick prata med er och tack för en väldigt spännande historia.
Ja.
Tack så jättemycket.
Japp.
Du, tack så jättemycket. Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. In och gilla Snutsnack på Facebook. Följ mig gärna på sociala medier. Där heter jag ju Hasse Brontén. Ha nu en fantastisk vecka. Så hörs vi nästa. Ha det bra. Hej.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.